Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
På årets 352:a dag, så sent, rekordsent faktiskt, så avgörs VM-finalen i fotboll i år 2022 är det ju i Qatar. Den 18 december pratar vi om oegentligheter, FIFA-mutor och väderförutsättningar. Det är det som för oss fram till finalen. Den ska spelas på någonting som heter Lusail Stadium norr om Doha.
Vi snackar alltså om dagen, före dagen, före dagen, före dagen, före dagen, före dopparedagen. Blev det där rätt?
Vänta, jag måste räkna här. Ja, jo, det stämmer.
Ja, där tycker jag är en påfrestande grej att hålla på med dagen före dopparedagen, alltihopa där. Men jag fattar, Jens, det är lång tid kvar till julafton, en vecka.
Det är det verkligen. Ja. Och i det där mästerskapet så kommer garanterat en del lag att använda sig av spelsystemet som passande nog kan betecknas som 3-5-2-352. Ett system som Tyskland var tidiga med att nå framgångar med, blev både världsmästare och Europamästare med spelsättet på 90-talet, för er som kommer ihåg det. Lag som idag ofta kör 3-5-2 är Roma, Inter, Wolverhampton och Mainz. Har vi täckt in lite olika europeiska länder där. I allsvenskans senaste omgång har jag noterat att Mjällby Varberg ställde upp enligt 3-5-2.
I 352 dagar pågick tidernas längsta fotbollssäsong i högsta ligan i England, Premier League. Och det var ju då förstås 2019-2020 som på grund av coronapandemin hade ett uppehåll på flera månader ju innan den återupptogs igen. Och mästare blev till slut Liverpool, klubbens första ligatitel på 30 år.
Visst hade vi ett par avsnitt av Sporthuset när vi pratade om gamla svenska elitklubbar som försvunnit från finrummet. Tommy, avsnittsnummer, det har du koll på.
Ja, alltså det var ju flera avsnitt, men det var ju en härlig interaktivitet med våra lyssnare då. Ja. Runt, jag skulle säga runt 271-272 där någonstans var det ju. Alltså vi pratade om klubbar som IK Göta, Hellas, Öxabäck och så vidare. Sådana lag som alltså har försvunnit från det absoluta finrummet.
Amen. Och här kommer nu två till. HP Varta från Göteborg, de hade en storhetstid i handboll på 80-talet med stjärnor som Claes Helgren, Per Kalén. De nådde SM-final men har inte varit i högsta serien ju på flera decennier. Och IK Sleipner, de blev svenska mästare i fotboll på 1930-talet och var en gång i tiden jämbördiga med rivaler, lokalkonkurrenterna IFK Norrköping. Numera spelar Sleipner i division 2. Vet ni vad Varta och Sleipner nu har gemensamt?
Kan det möjligtvis vara någonting med 3-5-2 kanske, eller 352?
Ja, visst. Ja, men visst. Båda klubbarna har nämligen spelat 352 matcher i högsta ligan i handboll respektive fotboll.
Kul att Sleipner dök upp, för att jag hade faktiskt kontakt på Instagram via Sportlyster podcast på Instagram med deras ordförande som hörde av sig om supporterlåt. Så det ligger i lyssnararkivet redo att spelas upp i slutet av något kommande Sporthuset-avsnitt.
352. Så inleds postnumret om du ska skicka ett brev till Växjö Tennissällskap. Kanske för att hylla klubben för alla enorma framgångar genom åren med Mats Wilander som galjonsfigur, men också med stjärnor som Jonas Björkman, Magnus Larsson, Janne Gunnarsson och mångårige Davis Cup-kaptenen Carl Axel Hageskog.
352, det är avsändarnumret för det här avsnittet av Sporthuset.
Med Tommy Åström,
Jens Fjällström
och Lasse Granqvist.
Vi får aldrig sluta hylla den här kreativiteten som är i Sporthusets lyssnarskara. Introt här till exempel som ni hörde nyss, det är helt skapat av er lyssnare. Erik Dahlberg, Martin Paulsson, Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson och Andy Törnqvist. Så det är ju fint, fint via våra sociala medier och vår hemsida sporthusetpodcast.se.
Ja, men jag blir så glad också när man får såna här som HP Varta och IK Sleipner, för då hoppar man ju till lite. Och har man suttit med allsvensk fotboll så är det här mästarklubbarna går man ju alltid igenom någon gång vid något till sådär lite grann. Så det är så här, Sleipner. Det kommer ju verkligen. Så det är lite kul att få och Claes Helgen och Per Kalén är ju aldrig fel att ha med i sporthuset.
Det är så mycket som man får köra så här bonusgrejer. Nu kommer det till dig igen så här. Mm. Vem var snabbast vad det gäller antal matcher att nå 500 målgivande passningar i NHL under en NHL-karriär, tror du?
Ja, det känns ju lätt att gå till namnet Wayne Gretzky, för han har ungefär alla.
Han gjorde det på 352 matcher då, ja, så vi ska läsa in det.
352 matcher, 500.
Ja, det är bra. Helt galet. Helt galet. Eller?
Ja, det är det faktiskt.
Det är ju NHL-tiden nu.
Ja, det är ju det. Och vi kan vi börja den änden, för och då har jag nästa fråga, för det är så att Wayne
Gretzky.
Vänta,
är vi med någon frågesport här nu?
Ja, visst. Wayne Gretzkys tröja för några dagar sedan bara. Uh-huh. Hans sista match i Edmonton.
Smith a long pass. Gretzky handle it, couldn't control it. And the Bruins, Wesley skates it off. He's broken up by Tikkanen. Tikkanen to Gretzky in alone. Scores! Gretzky sent in alone by Tikkanen. Makes it 3-2 with 8:39 left.
Den har sålts på auktion som den dyraste hockeytröjan genom alla tider. Vad var beloppet?
352.
Nej, det här har ingenting med internet.
Och 352, vad då? Miljoner eller tusen eller dollar eller svenska kronor?
Berätta istället vad det är för någonting.
14 miljoner.
14 miljoner.
Svenska kronor.
Ja. Men NHL, jag tycker det är så häftigt det som händer nu i Stanley Cup. Det är ju en svensk orge vi är med om. Alltså vi har ju pratat en del om att det är besvär för svensk hockey. Men det här är alltså Mika Zibanejad, Gabriel Landeskog och Viktor Hedman som just nu dominerar Stanley Cup-slutspelet på olika sätt. Landeskogs Colorado klart för Stanley Cup-final. Det är ju för övrigt deras första final sedan Peter Forsberg vann 2001. Och Landeskog leder ju verkligen det här laget som kapten alltså.
The Colorado Avalanche today named Calder Trophy winner Gabriel Landeskog as their new captain. And at 19 years and 286 days old, he becomes the youngest permanent captain in NHL history, beating Sidney Crosby by a full 11 days.
Han var ju inte ens 20 år när han blev kapten i Colorado. Åh, goosebumps igen, yes, eller?
Ja, verkligen. Va? Ja, jättehärligt.
Alltså, han var bara 19 år och nu har han lett det här laget i 10 år och fixar 4-0 mot Edmonton. 4-0 mot Connor McDavids Edmonton. Det är så att man får hicka alltså. Och alltså inte fyllt 30 år än och har redan snart uppe i 800 NHL-matcher. Så Landeskog. Vi har ju pratat mycket om Mika Zibanejad som går oerhört bra poängmässigt. Men Landeskog måste vi lyfta nu.
Det är anmärkningsvärt att vinna en semifinalserie med 4-0. Vi säger ju nu till vardags nästan att man sveper motståndet. Men det är ju ett engelskt uttryck i grund och botten. Väl etablerad i Nordamerika såklart. Landeskog som lagkapten, han åkte ju fram och tog emot den här. De vinner konferensfinalen, får en buckla. Den åkte han fram och tog emot.
NHL Deputy Commissioner Bill Daly will now present the Clarence Campbell Bowl to the Western Conference champion Colorado Avalanche. Accepting the trophy is team captain Gabriel Landeskog.
Put your hands on the one you want, the Stanley Cup. Those pictures, if they get four more wins, will be a little different.
Och det var otur. Oh, han bryter mot någon oskriven lag, han får inte röra den där. Och man kan tänka så här, i och för sig finns det några hockeygudar kanske, de tänker att de kommer inte få vinna Stanley Cup till slut när de beter sig på det här viset och tror att de är något. Men det jag tittar på var, de tar ju en bild tillsammans med någon kommissionär av något slag, inte storkillen utan någon annan där, inte Batman, men inte ett leende, ingenting. Stenansikten bara på allihopa. När de står och tar bilder, vi säger vi har ännu inte vunnit någonting. Vi vet att vi är uppe för den stora matchen.
Gillar jag. Gillar jättemycket. Liksom, flyg inte iväg. Utan behåll fokus och fatta att det är en bra bit kvar att gå. Mot, blir det Hedmans Tampa Bay. Och jag måste säga att jag imponerades över över Tampa, Tampa Bay Lightning med Victor Hedman. Det känns ju som att han är inne på isen nästan hela tiden för övrigt.
Faktiskt.
Han bara, och 77an svischar förbi rutan där igen. Och så kommer 77an där och så man tänker, det är inte många sekunder han hinner ut och Hedman, Stamkos och Tampa. Så den vinsten, reduceringen var ju viktig som tusan för deras del. Men annars så är det ju Rangers man håller på.
Tampa var ju illa ute mot Toronto, och vi pratade om det förra veckan också. Men vann ändå i match 7 då. De har ju en särigen förmåga, Tampa Bay, att snirkla sig ur knepiga lägen. Ligga under matchserien mot Rangers med 2-0 i matcher efter de båda i New York, har en tredje på hemmaplan och ligger under med 2-0. Mm. Det är liksom, det är ganska knepigt läge, va. Men i slutminuten ändå, ja, då pillar de dit avgörande målet till 3-2. Det är en pågående serie vi snackar om, och det kan ju inte på något sätt uteslutas att den blir riktigt lång, va. Och det är klart, Colorado får ju ändå läka en del som har lite blessyrer och annat efter att ha vunnit med 4-0 och vänta in att vara i toppform för det motståndet de än kommer att få. Men klart är ju att vi har tre svenska storstjärnor.
Superstars.
Ja, verkligen. Det är superstjärnor i det här Stanley Cup-slutspelet som fortfarande då är, vi vet inte om det blir Tampa eller Rangers, vi vet inte om det blir Victor Hedman eller Mika Zibanejad, och sen väntar Gabriel Landeskog. Så att det är alldeles uppenbart att vi har en tung stjärnstatus på några lirare där borta, och det är ju härligt.
Och de som gjorde draftjobbet där med de här spelarna, de gjorde ju rätt, för jag gick tillbaka och tittade 2009, Hedman total tvåa i draften. 2011, två år senare, Landeskog total tvåa i draften, och i samma draft Mika Zibanejad sexa. Så det är ju inte alla höga draftval som går så bra för klubbarna som de här. Även om då i Zibanejads fall så har han ju bytt klubb sen dess. Han var ju Ottawa, det var Ottawa som draftade honom, och sen har hamnat i Rangers, och han har ju fått ett jättelyft. Han är ju för övrigt på gång nu, Mika Zibanejad, att han ska slå alla tiders poängrekord i ett Stanley Cup-slutspel för en svensk.
Och jag tycker det är så häftigt att se Mika, som ju känns som att man håller på att lära känna genom Irma. Vi jobbar ju
tillsammans. Som vi jobbar med.
Precis, vilket gör att det känns som att av den anledningen så har man blivit närmare New York Rangers. Men det är ju nästan varje gång som han, åtminstone i framförallt i de tidigare matcherna, de tidigare finalspelet här, varje gång han är på isen så tas pucken in i offensiv planhalva. Eller ju planhalva. Skicka ut den där jävla fotbollskillen där. Men i offensiv zon. Och jag tycker det är liksom en häftig förmåga att se liksom att okej, det är väldigt ofta som helt plötsligt spelet hamnar i offensiv zon.
Men vilket skott han har, Zibanejad. Man är ju alltid svag för spelare som håller klubban.
Nere med ena knät i isen faktiskt. Nästan samtidigt.
Panarin, och Mika! 9 mål i slutspelet, och här kommer Zibanejad igen, och då är det mål! Mika Zibanejad, 1-0, New York Rangers, han kliver fram igen!
Sporthuset, 352.
Vi brukar hylla Bella och Champions League, eller hur? Jag är ju på det mycket. Alltså Bella Haak, Champions League-mästare.
Hon bytte klubb här förleden ju till dem. Hon bytte ju från sin vinnarklubb till dem de slog i finalen.
Precis. Världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak lämnar Turkiet efter Champions League-titeln och återvänder till Italien, där hon tidigare spelat förresten. Nu hamnar hon i klubben Conegliano. Det ligger inte så långt från Venedig, tror jag. Klubben som vann Champions League förra året. Men då har vi en till Champions League-mästare, Bella, i en lagbollsport, nämligen handboll. Isabelle Guldén, som tog sin andra Champions League-titel i karriären. Den första var för 6 år sedan. Och vi uppmärksammade det då rejält i sporthuset, då hon var matchens bästa spelare den gången för sitt rumänska lag, och nu var det dags igen. Alltså lite skillnad där med Guldén och Haak, de båda bellorna. Guldén 10 år äldre, i den absoluta slutdelen av karriären, har ju avslutat sin landslagskarriär sedan tidigare också, och även om handboll inte är en lika stor världsport som volleyboll, så är det ju lite samma lägen då som med Haak, tycker jag, att många svenskar nog inte uppfattar vilken stor idrottskvinna Bella Guldén är. Och nu är ju svensk handboll på damsidan, alltså ligahandbollen här hemma, att gratulera, för efter mer än 10 år utomlands så flyttar hon hem och det blir Lugi till hösten. Och apropå maffiga, kan vi sticka in det också, hemvändarstjärnor. Om ni hörde vår kärleksbombning av idrottsfamiljen Eldebrink i avsnitt 349 så hintade vi ju om att baskettvillingarna Frida och Elin ska eventuellt komma hem till Södertälje. Och nu är det klart, det har blivit klart sedan dess, att ligan här på hemmaplan kommer lyfta också vad gäller basketen när dessa mångåriga Europastjärnor ansluter. Och ett tillägg också, mäktiga bilder måste jag säga, såg bilderna där från Champions League handbollsfinalen. Det var ju någon slags klubbhandbollsrekord vad gäller åskådarantal där i Budapest med över 15 000 åskådare när Bellas Kristiansand ifrån Norge, det blev ju norsk vinst i Champions League.
Mm. Men det är väl Norge som vi börjar liksom lite grann tröttna på, va? Jag tänker att vi har ju fotbollssnack som säkerligen är runt hörnet här med att Sverige förlorar mot Norge nu. Nu hävdar ju Norge att de är storebror. Men sen hade vi hade ju en norsk spelare i final i tennisturneringen. Franska öppna.
Roland,
ja, en norrman. Vad hände där? Man tänkte, vad är det här?
Okay.
Nej, men vad är det som händer? Nu var han i och för sig totalt chanslös mot Rafael Nadal, spanjoren i finalen, som ju satte något enormt rekord med sin 14:e titel i Paris och så vidare. Mm. Vi svimmar väl när Borg
14-0 har han i finalfacit.
14-0 i final. Ja. Han förlorar knappt några set heller, va? Han är en oerhört imponerande stor spelare. Men att Norge har en tennisspelare, ja, och jag hyllar det, jag applåderar det är inte det på något sätt. Men man höjer på ögonbrynen onekligen.
Jag tycker det är ju inte bara Norge som hade en långt framme. Vi hade ju även våra danska kollegor och vårt grannland som hade Rune mot just Rud. Så det var ju jätteroligt att höra. Jag hörde brittisk kommentering nämligen när de skulle Rune och Rud. De snurrade ihop de där namnen.
Heter Rune efternamn eller? Just det, va?
Efternamn, ja.
Min pappa heter Rune i förnamn, så jag tänkte att det kunde bli någon slags koppling här. Rune. Jag heter ju Tommy Rune Åström, jag vill påpeka det.
Han hade alltså Rune. Kan det teoretiskt vara namnet? Ja.
Men det var oerhört fascinerande. Det var lite svårt att veta vem han var oförskämd mot, men han kommunicerade. Det är en ung kille, jag tror han är 19 år, dansken, väldigt lovande och framme i semifinal och för första gången på de scenerna så att säga. Men kommunicera matchen igenom med sin box liksom uppe på läktaren där. Och man visste ju inte om det var mamman, pappan, tränaren eller brorsan eller vad det nu kunde vara för fler för några där. Men otroligt vad han la mycket energi på det hela. Men det här var liksom något eldigt i det hela som jag samtidigt gillar väldigt mycket. Man skulle vilja veta efter varje gång han har blivit så här förbannad, besviken och snackat med boxen, så skulle man vilja se vad är ratingen eller procentsatsen på vunna poäng efter det. Alltså stärker det honom eller blir det sämre?
Hur kändes det, som att det var positivt eller?
Alltså jag tror han
behöver... lite McEnroe-läge.
Ja, det var nämligen det jag såg. Att norrmannen Rud var Borg. Där hände det inte mycket alls. Och i spelstil också. Rud aldrig fram på nät. Inte en gång liksom. Hände ingenting. Ganska tråkig, om man uttrycker det som så. Medan dansken Rune var... han testade allt. Och det var liksom ungdomligt och det var liksom, de pratade om det liksom, det här finns ju ingen gameplan ungefär. Nej, men det var ganska så skönt att se någon som inte hade det. Och så det här då LDA McEnroe-aktiga i det. Has it caught the line? This will be a clean winner if it has. I think it's in. This is game set and match. And he thoroughly deserves it, Casper Ruud. The first major quarterfinal has turned itself into a first major semifinal. I'm not sure he's happy with the way the young 19-year-old Holger Rune conducted himself in that match, or at that handshake. That little shake of the head, I think, said it all. Mum was banished, it seems, from the stands for a while.
Men den där boxen som du pratar om, är den en bit upp på läktaren eller är det precis?
Och på kortsidan. Så, att det är
så han måste liksom hojta till den på något sätt? Eller?
Nej, men det är bara att titta upp. Men när han var närmast den så var det, då hade han ju ganska nära kontakt. Men jag såg att mamman gick iväg en period. Och
lika bra,
och då sa den engelska kommenteringen, nu får Rune sköta sig för nu är mamma tillbaka.
Högt i tak i sporthuset.
Fotbollen måste upp på bordet här, Sverige framåt Norge, vi nämnde det nyss. Men vi får ju en finländsk kontaktyta om en kort stund i programmet och kan då gratulera till finska hockeyguldet. Det är ju not att Finland är bättre än Sverige ishockey för stunden. Jag har vunnit vad är det, 2 av de 3 senaste VM-turneringarna, olympiska regerande mästare och så. Sverige har ju åkt ur och missat medalj här mest hela tiden, va? Samtidigt har ju Sverige faktiskt vunnit VM-guld 2017 och 2018, så det är ju inte så oerhört länge sedan.
Och har de här enorma NHL-spelarna vi pratar om.
Ja, dessutom det, men det är ju problemet med att få loss då de största spelarna att mötas. Det hade ju så att säga mot bakgrund av hur det ser ut i relationen Sverige-Finland också varit spännande att se såklart. Men ändå, det är ändå en viss skillnad. Men när Sverige förlorar mot Norge för första gången på svensk mark på, vad var det, över 40 år eller vad det var. Det är klart, då höjer man ju på ögonbrynen onekligen. Jag vet inte, Jens, hur summerar du svenska? Hur mår svenska herrlandslaget i fotboll, om vi tar den vändningen på det, i det läget vi befinner oss i nu?
Till att börja med, om ni bara skulle gissat på poängsnittet mellan de 3 senaste svenska förbundskaptenerna, det vill säga poängsnittet per match som de haft som förbundskaptener, och så tar vi liksom Janne och dessförinnan Hamrén Lagerbäck till exempel. Hur skulle ni sortera dem?
Ja, men jag såg det där någon gång för något år sedan. Jag för mig att Janne var etta och att Lagerbäck...
Jag tror Hamrén är högre upp än man kan tro faktiskt.
Ja, var det så kanske?
Ja, jag skulle säga det faktiskt. Det känns inte alls så. Det känns inte bra när jag säger det, kan jag säga. För att Hamrén var ju så pass ifrågasatt. Och Sverige misslyckades i de stora turneringarna med Hamrén. Nådde inte VM 14.
Jag pratar ju tävlingsmatch eller träningsmatch också.
Nej, men de slog alltid ihop det där.
Ja, så det är träningsmatch också.
Ja, det är det. Men jag skulle säga att jag skulle faktiskt ge, trots att Sverige åkte ut i gruppspelet...
Jag sitter och leder så här, 12 där killarna, var de håller på och kämpa.
Nej, men Sverige åkte ut i gruppspelet, 12 gruppspelet. Så jag ska säga Hamrén. Hamrén ligger överraskande bra till, det är mitt tips.
Ni tänker att det är en slamkrypare när jag tar och presenterar det så här. Vad sa du, Tommy?
Jag trodde Janne då. Mm. Etta.
Lagerbäck då?
Aj, det är för att man tänker spontant att det borde vara Lagerbäck. Och därför så tog vi inte av dem. Så tror jag det var. För han var ju på ett sätt den som över tid kändes som oerhört stabil.
Tog ju alltid vidare Sverige till... Alltså Tommy Söderberg först och sen tillsammans med Lasse Lagerbäck och sen Lagerbäck själv. Den eran tog ju alltid vidare Sverige till alla slutspelare.
Därför borde det vara ett högsnitt.
Och förlorade ju aldrig på hemmaplan. Det vet jag. Råsunda var ju fullständigt omöjligt att förlora. Till sist gjorde ju Sverige det någon gång. Det var ju en stor rubrik alltså. Råsunda föll då.
Ska vi lägga på en trumvirvel eller?
Ja, nu kommer beskedet.
Etta, Hamrén 1,8 poäng per match.
Jag sa ju det.
Tvåa, Janne Andersson 1,7 poäng i snitt. Trea, Lagerbäck 1,6 poäng i snitt. Olle Nordin och Tommy Svensson som hastigast. Tror ni de låg, vart skulle ni placerat in dem i den här ordningen?
Nordin dundrade ju ut i samband med VM där. Men jag tror baske med att...
Han var ju bra fram till dess.
Nej, men Tommy Svensson måste ha en höjda position i det där. Det är mitt tips.
Jag tror Olle före Tommy.
Nej, tvärtom.
Med liten marginal Olle Nordin före Tommy Svensson.
Aha, du hade rätt där.
1,8. Så de ligger liksom... De ligger före... De skulle komma 1 och 2 i den serie vi hade. Det varför jag säger det är lite för att få något form av perspektiv. Hur mycket påverkas vi av nutiden och hur har det sett ut över tid? Vet ni vad? Jag tror det finns en sak som gör att det känns lite extra smärtsamt att se svenska landslaget förlora och se dem förlora mot Norge. Det är att man upplever att Norge är lite på uppgång och vi är lite på väg ner. Och det stämmer ju. Och om man tittar dessutom på Danmark, Hjulman, uppgång. Så liksom, och då kollade jag bara, vad Hjulman för snitt, vad Solbacken för snitt? De ligger ju på 2,1 respektive 2, ja, avrundar man båda så blir det 2,1. Och det tror jag är smärtsamt för en svensk fotbollssupporter till landslaget att se att Norge är på gång och vi är på gång ner. När man ska göra och testa någonting nytt, så tycker jag det är intressant att tänka så här. Jan Andersson ska släppa 4-4-2, behöver utveckla offensiven. eller vad som nu är anledningen. Så det första jag skulle kolla på är, vad spelar de viktigaste landslagsspelarna för spelsätt och formation i sina klubblag? För trots allt är det begränsade möjligheter när du kommer till ett landslag att implementera väldigt mycket som är nytt. Och då gick jag bara igenom de viktigaste spelarna i landslaget. Jag tog dem 20 och tog mig friheten att säga vilka som är de viktigaste också. Då är det alltså 4-3-3 är det överlägset vanligaste spelsystemet som svenska landslagsspelarna spelar i sina respektive klubblag. Långt därefter, men som en god tvåa med tre spelare, är 3-5-2.
Och så finns det avsnittssiffran.
Just det. Och så har vi
nu tre vaknar Tommy med ett riktigt ryck här när han hörde 3-5-2 kombinerat på just det viset.
Och så har vi två spelare som spelar 3-4-3. Och varför jag säger dem, det är för att det är Emil Forsberg och Kulusevski. Och nu blir frågan visserligen lite ledande, men om ni skulle plocka ut tre nyckelspelare i det svenska landslaget de kommande åren, vilka tre skulle ni välja då?
Ja, du har ju sagt två av dem redan.
Och sen Isak.
Och sen Alexander Isak skulle jag säga, ja. Ja. Alltså Dejan Kulusevski, Emil Forsberg och Alexander Isak. Men jag skulle ju vilja ha en ytterligare diskussion tillagd då, den kan vi ta senare, men det är ju liksom att du måste ju ändå ha fungerande försvarsspelare.
Exakt.
Och det är väl snarare liksom där känslan är efter den här Norge-matchen, att det är en ganska dyster historia för Sverige, vilka som är just framför målvakten.
Japp. Och Så då är vi hyfsat överens om att Isak Kulusevski, Emil Forsberg, får de vara skadefria, kommer de vara nyckelspelare för Sverige de kommande åren. Och vore jag Janne Andersson så skulle jag tänka, hur får jag ut mest av de tre spelarna? Och det har han säkert in i sin beräkning också. Men man behöver få ett försvar och fungera samtidigt. Och då tänker jag, om Forsberg och Kulusevski är vana att spela 3-4-3, det vill säga då kan de komma båda vara som tier, ni vet, lite fria bakom Alexander Isak och ändå ha mycket spelare som understödjer dem, om man uttrycker som så. Då skulle man också kunna spela med en trebackslinje, och jag tror den svenska mittbacksuppsättningen behöver vara tre. Jag tror det. Jag tror inte de räcker till två, och jag tycker de har visat det i nästan alla möjliga olika konstellationer. Att det behövs, det svenska försvaret räcker inte till. Och då kan man då säga, ja men 3-4-3 blir ju 5-4-1 i försvarsspel, och det blir ju så, man hamnar så långt ner och sådär. Men jag tror att det hade kunnat vara ett alternativ att överväga. Och det skulle vara intressant att sitta ner med Janne Andersson och prata, hur mycket har ni övervägt med att också ha en trebackslinje för att säkra upp i en lagdel där och framförallt centralt där det ser svagt ut.
Om man är en tränare som är uppvuxen och skolad i ett helt annat system.
4-4-2.
Ja, och är närmar sig, alltså, nu gillar jag seniora personer överlag. Alltså, det är för mycket snack i Sverige om åldrar. Men om man trots allt är på väg upp mot 60-strecket, ungefär som Jörgen Lennartsson var i Helsingborg, en renodlad 4-4-2-tränare någonstans i Helsingborgs organisation, möjligtvis sportchefen Andreas Granqvist, så vill man att de ska spela på ett annat sätt. Men Lennartsson, han är ju helt hemtag med 4-4-2. Hur lätt eller svårt är det för en tränare att så på i karriärens höst, så att säga, att plötsligt bli bra på att träna ett helt annat system?
Den är väldigt relevant, den frågan. Jag tror inte alltid att det är så lätt. Och då kan man ju tänka sig, ja, men låt säga att vi skulle börja fundera på en tid efter Janne Andersson. Vad har vi för heta kandidater? Och visst, jag gillar Bartosz Gusielak och känner liksom att det är, tycker jag, en skulle kunna vara en framtida förbundskapten. Men känns ganska lite påminnande om Janne Andersson i sin profil.
Nej, men det måste ju vara Rydström.
Ja, vet du vad, det är liksom det jag kommer fram till också. Jag tänker Jimmy Tellin, Kim och Tolle och Högmo. De har alla det här 4-3-3-iga i sig. På
Bergstrand, Thomas Lagerlöf och Häckentränaren Högmo.
Just det. Så de har ju det där 4-3-3-iga. Men ska man titta på någon som ja, men har testat och spela på ett annorlunda sätt och på det sätt som de här nyckelspelarna som vi för tillfället pratar om och säger de här tre kommer att vara jätteviktiga, så är det faktiskt Henrik Rydström som har varit känd på det. Då kan man ju säga, ja men hans CV räcker ju inte till, herregud, du har tränat Sirius och du har tränat Kalmar FF. Men det är ju det, det är ju definitivt ett namn som kommer upp som något framtida väldigt intressant.
En grej i ledarskap, det är ju också att kunna resa med tiden, att kunna ändra dig, att förstå att det ser annorlunda ut idag än igår, än i förrgår. Och då menar jag så här att om Janne Andersson, och då, jag menar det är ju Peter Wettergren vi ska titta på, den assisterande förbundskaptenen, han är ju taktiken av de här två herrarna, och vad jag förstår allra mest. Och jag menar, kan man då knyta till sig ytterligare någon med stark kompetens i ett nytt spelsätt, så menar jag att då finns det ju ingen anledning att byta ut Janne Andersson. Jag är inte på generalsekreterare Håkan Sjöstrands linje att han ska ha ett livstidskontrakt, för det ska ingen ha.
Nej.
Och man ska inte ens prata om det där, för att det är inte möjligt.
Det känns att, som att anledningen att han sa det, Sjöstrand, var också att han blev... Det var lite hetsigt, tyckte de, ifrån journalister efter att Sverige missade VM.
Ja.
Och då, för att slå tillbaka mot det, så tog han lite extra och sa att livstidskontrakt är aktuellt.
Jo, men att det är hetsigt från journalister, det är ju en del av vardagen, så att säga. Och det tror jag nog,
det gäller även supporter ofta.
Alla får liksom leva i samklang med på något vis. Men i grund och botten så vill jag bara sagt att jag är inte säker på att en väg fram för Sverige att byta ut Janne Andersson, som jag tycker är en utmärkt representant för svensk fotboll. För det är ju förbundskaptenen det yttersta exemplet för. Du ska ju stå i gränssnittet mot hela folkrörelsen fotboll egentligen. Utan det kan ju vara så att du ska ta till dig utav kompetensen från andra också för att göra den här förändringen och den här processen som behöver göras. För det är väl alla överens om att Sverige behöver utveckla sitt spel.
Absolut.
Hissa flaggan ärad utav världen. Hissa den i högsta topp. Den uppmaningen tycker jag, ja, den håller idag och håller i evighet. Och med de orden vill jag önska er alla en riktig glad midsommar. Tack.
Vet ni vad jag gjorde på nationaldagen?
Åt gräddtårta.
Det hade varit något. Jag var på Skogsvallen i Sandviken och besökte flickor 13-matchen mellan Stensätra IF och Gävle IF. Det var nämligen en grej som TV4 hade i samband med Musikhjälpen, där olika idrottsklubbar fick köpa lotter, och det de kunde vinna var en full TV-produktion från en ungdomsmatch. Och det blev alltså då Stensätra IF Flickor 13 som vann det där, och då mötte de Gävle. Nationaldagen, klarblå himmel, och så en sån här naturgräsplan, Tommy. Ja visst, de sa vi kan inte spela en sån här viktig match som är så härlig för oss på konstgräs, för de hade en sån intill där. Utan 1957 hade de tagit bort skogen där, jämnat den med marken, och så hade de inget seniorlag hade fått lira. Inga andra lag överhuvudtaget för en flickor 13 hade spelat den här matchen. Det var en underbar plan, alltså en härlig dag överhuvudtaget. Och då jobbar jag och kommenterar den här matchen med Hanna Marklund, och i bilen på vägen hem sa vi, åh vad vi längtar till vårt nästa uppdrag. Europamästerskapet England 2022. När vi snackar mycket om herrlandslaget här och ny spelmodell. Peter Järsson har tagit ut. Vi kommer tillbaka i vår podd för att ladda och snacka om det Europamästerskapet som kommer. Sverige ska möta Nederländerna, Sverige ska möta Schweiz och Portugal, som har ersatt den nationen som har startat anfallskriget i mot Ukraina. Ryssland får ju givetvis inte vara med här. Så det kommer snack om EM också, och Hanna Marklund. Och jag är laddad!
Och jag har faktiskt redan gjort en inspelning med Jennifer Wegerup med lite damfotbollens historia.
Ja!
Som ska komma in i det här också.
Wow.
Men det här ni gjorde, det var ju som vi pratade om i sporthuset. Du som lanserade, Jens, när vi hade så här derbyrivalitet och så här, varför inte åka iväg och producera match på lägre nivå? Och vi räckte upp handen och sa att det skulle vi kunna dra ihop, men sen har det ju inte blivit av då. Men det var lite grann det ni gjorde då. En fullskalig produktion på lägre nivå. Det är häftigt.
Det var precis det. Och det laget som hade vunnit låten kom till matchar i landslagsbussen. De hade samling där vid bandybanan i Sandviken, det som hette Järnvallen en gång i världen. Och nu är det väl Göransson Arena, va? Och det är inte många meter att åka, men det gjorde de i alla fall. De kom in på arenan i landslagsbussen. Så det var häftigt, och det var en fin upplevelse för många.
Såg det ut som att de gillade det så mycket som man kan förvänta sig att de skulle gilla det?
Herregud, ja. Och som det skrevs autografer ifrån Zecira Musovic, nämligen, som ju landslagsmålvakt var där. Hon är ju med som expert också i TV4 Simon Mellanvaren. Och hon var och som det skrevs.
Och du fick skriva några också?
Jajamensan, det fick jag faktiskt göra. Flickorna hade ju, de hade ju ingen aning om den där skalliga gubben var flintskall, och svetten rann om mig, för det var ju varmt, va? Men deras mödrar och fäder,
de visste. Av honom, han är bra.
Han vill vi ha autografen av, och tjejerna stod, va? Nej, men det var en underbar dag. Och som det är med den svenska folkrörelsen, de ideella ledarna, själen, idrottssjälen. Alltså där står mammor och papper och syskon, och de grillar hamburgare, och de öppnar kiosken, och kaffe och korv kostar 20. Alltså, nej, det är en fin del av svensk idrott. Jag blir berörd av det, för det är så himla viktigt. Och det är synd att vi inte är på banan med den diskussionen ett valår, men det finns ju onekligen andra frågor som också behöver ta utrymme.
Låt det bli en årlig återkommande grej.
Festivitas. Mm. Får jag bara säga en sak till? Varför firar vi nationaldagen 6 juni? Ja, regeringsformen, den första antogs då, det är riktigt. Och när det sen har blivit uppdatering av regeringsformen, så är det också 6 juni som gäller. Men i grund och botten, det är, om jag inte är helt fel på det, jag backar till kärleksbombningen av Vasaloppet, nämligen. Därför att det var ju Gustav Vasa, han gjorde ju, Gustav Eriksson gjorde ju en stark insats för Sverige. Dalkararna körde ju fatt honom där, det är ju därför det är Vasaloppet, va? Körde ju fatt honom där i Dalaskogen och sa, du måste stoppa danskarna, de måste ju stoppa konstblod, man stoppar danskarna. Och han sa det, Gustav, okej då, jag gör väl det. Och efter att ha lyckats med det kröntes han till kung i Strängnäs den 6 juni 1523. Vad innebär det? Jo, nästa år är det 500-årsjubileum, egentligen vår nationaldag då, som vi i och för sig inte haft som nationaldag förrän sedan 1983, men det är en annan sak.
Men då ska vi ta tag i det här, och vi ska kasta oss till ett grannland. Vi har pratat mycket om Norden, och vi ska släppa dig, Jens, för du ska iväg på ett möte som du inte riktigt visste att... Ja, det var ett möte du inte riktigt visste att du hade, va, eller?
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ja, så kan man väl beskriva det.
Nej, men det är väl kort sagt en vanlig dag i ditt liv.
Det är en vanlig dag i mitt liv. Det är full av överraskningar.
Så vi drar igång kärleksbombningen och säger tack, Jens, för den här veckan.
Tack, Jens, hej!
Tack, hej.
Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Jag vill ska kärleksbomba. 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 Idag.
Olyckspåsen ligger där lite bortslängd, Lasse.
Det är lite svensk olycka i gränssnitt alla grannländer just nu. För de är nämligen bättre i allting.
Ja, precis.
Men så att jag tycker det är rätt att vi tar bort...
Vi drar från kärlekspåsen.
Ja, det gör vi. Vi tar bort.
Men först så ska vi ju ha dagens kärleksbombning. Som kommer från en särskild gäst nu när Jens har lämnat oss för andra uppdrag idag.
Ja, men ska vi... Olyckspåsen var ju aktuell förra veckan, och självmål. Det blev ju en kärleksfull olycka, om jag uttrycker mig på det viset, ifrån Jens förra veckan. Vi kommer ihåg den. Vi har fått mycket reaktioner som vanligt. Men det är en faktiskt jag snappar lite. För jag tycker att vi kan vara lite... poetiska här i podden mellan varven. Det gör ingenting. Och då är det Håkan Lövgren som hjälper oss med det i en reaktion. Han skriver så här apropå självmål i olyckspåsen i senaste avsnitt, en reaktion på det. Bengt Sidden Andersson, har ni koll på vad Sidden? Hans dikt Bakåtpassningen, den sitter i trapporna på Guldfågeln Arena i Kalmar. Och Håkan berättar att i grannbyn till Håkans by då, där bodde Sidden när Håkan växte upp i Kalmarområdet. Och Sidden arbetade som rörmokare, men fick ju på 80-talet ett genombrott som poet och gav ut diktsamlingen Hela bollen ska ligga still. Det är rätt bra bara det. Alltså, att säga. Men det handlar ju uteslutande om fotboll. Och den gjorde ju Sidden känd som författare av fotbollslyrik. Så vi får in det här i podden, det är vi tacksamma för. Dikten som är uppsatt på Guldfågeln Arena lyder så här. Bakåtpassningen heter dikten då. En gång gjorde jag matchens enda mål. Motståndarna vann. Trots idiotförklaring var jag lycklig. För det var en lobb.
Bengt Sidén Andersson, tack så mycket för hjälpen, Håkan Löfgren.
Ja, och alla andra som hör av och ni som hör av er via sportusupodcast.se, vår hemsida. Jag fick på Twitter också förresten, det är en passning till dig, det är Sir Stefan Eriksson. Nu har vi lämnat kärleksdokumenten.
Vi snackar väl om linjemannen ifrån högsta hockeyligan, oerhört skicklig och en traventusiast.
Visst, han är det, och han plöjer igenom samtliga sportusupavsnitt.
Men vi måste ju fråga Stefan, Sir, jag menar, det är väl ändå en viss väg fram innan man får använda den titeln. Men okej, tjena Stefan. Jag har så här skrivit, dagens rapport genomlyssnat alla avsnitt av podcasten Sporthuset. Episod 89, 20 april 2017. Mondo Duplantis nämns för första gången i podden. Och Tommy tror att han kan bli riktigt bra, medans Lasse inte riktigt verkar ha koll på vem han är. Resten är den historia. Och här snackar vi om, jag följer Stefans inlägg när det gäller travet. Och uppskattar det mycket faktiskt. Tack Stefan. Även dina inlägg hit.
Och du planterar att du är världsårsbästa. 6-0-1. Mm, och eftersom vi ska ha en kärleksbombargäst alldeles strax som kommer få lite svårt, tror jag, att snappa upp lappen till nästa vecka, så drar vi den själva, du och jag.
Dra en lapp. Dra.
Till nästa vecka.
Med masken. Det är så. Dra en lapp. Dra. Ja. Nästa veckas kärleksbombning. Strax kommer vi prata om veckans. Jag drar upp en lapp. Innehåller en kärleksbombning utav ett Tommy-ämne, vågar jag väl påstå. Fast det kan ju i och för sig handla om andra saker också. Men det står 100 meter.
Det står bara 100 meter, ja. 100 meter. Kunna vara 100, det kan vara 100 meter frisim eller 100 meter löpning. Eller 100 meter...
Ja, det 100 det man meter på för förvirrade var det väl. Vad hade de i Monty Python, ja, den där tävlingen som är lite
jag kan om jag får hålla i tråden, kan jag tänka mig att jag kommer dra det mot sprintlöpning.
Jag tänker ju att det här,
vet du, hela världen står stilla.
Exakt, det är precis den delen. Det är alltid friidrott på de här. Man kollar ju gärna friidrotten på olympiska spel. Simning först och friidrott sen, vi har snackat om det mängder med gånger. Men just när 100 meters finalen kommer, så stannar ju verksam. Är du på det händer väl inte alla kanske, men mig har det hänt att man är på en lokal och ska käka en bit och så vidare. Men när 100 meters, då avstannar verksamheten liksom, och folk vill se världens snabbaste. Och då blir det ju ofta 100 meters loppet för män då, för de är ju lite snabbare än vad kvinnorna är. Men jag vill stryka under att jag med fröjd tittar på båda.
Jag skulle kunna säga att eran för 100 meter, då den tog över allt inom friidrotten, går från Carl Lewis på 80-talet till Usain Bolt som slutade 2017. Före och efter det, inte lika stort. Så det kan vi hugga tag i nästa vecka, om vi inte vrider mot 100 meter frisim eller liknande.
Eran och våran, här är han. Välkommen in, veckans gäst.
Besök i Sporthuset.
En favorit i vårt underbara hus, alltid öppet för allt samtal om sport och om idrott. Här är från vårt östra grannland. Välkommen igen, Kai Kunnas.
Tack så hjärtligt för de varma orden.
Men du, innan vi går vidare med någonting annat, så måste vi har ju kamperat tillsammans alla tre här nu, Tommy, du och jag och Kai. På världsmästerskap i ishockey och turneringar i hockey så många gånger, och det är med lite avundsjuka men med stor hjärtlighet vi riktar ett huvudsomi och grattis Finland till guldet i dels de olympiska spelen, men också som andra nation, ska vi väl säga då, Sverige faktiskt först 2006, men ändå VM-guld nu på hemmaplan i Tammerfors. Kai, det måste vara alldeles underbart att ha någon som helst anknytning nu till Finland och ishockey.
Det stämmer. Vi hade faktiskt en kväll under hockey-VM här med Kurt Lindström på plats. Och en massa svenska hockeyfans. Så när kvällen började så sa jag helt kallt att nu är det nog, vet ni, så att vi har bytt roller. Finland är storebror, Sverige är lillebror i hockey. Kurre höll med, de svenska fansen höll inte med. När kvällen var slut var vi redan lite mer eniga. Och jag tror att efter detta hockey-VM så är det väl lite så att så där med lite ödmjukhet i rösten måste man säga att just nu har lillebror blivit storebror. Snäppet över 3 miljoner finländare tittade på matchen. 3,05 miljoner, och vi är då 5,6 allt som allt. Så det var alltså över 50% av den finländska befolkningen. Det finns inte vänster, höger, det finns inte stad kontra land, det finns inte norr kontra söder, det finns inte svenskspråkiga kontra finskspråkiga. Det finns bara finländare som ställer upp bakom lejonen. Och när man tittar både på nyheter och läser tidningar och allt möjligt annat så fäller man en tår och man blir ledsen och man tycker att usch, fy. Och så plötsligt får vi ändå någonting att samlas kring. Och det här gäller inte bara de finländska hockeyfansen. Jag var själv på Finland-Sverige-matchen. Sverige var ju faktiskt enda landet som slog Finland i den här turneringen. Och det var en otroligt gemytlig och skön stämning.
Alltså det här är ju, trots då att Finland gjorde Sverige sällskap nu som andra nationen i hockeyhistorien att vinna olympisk guld och världsmästerskap samtidigt. Även om jag tycker att en extra krydda för Finland är att det här är VM-guld är på hemmais. Det är i en arena där alla i princip har den där tröjan. Jag var där i Tammerfors när avgörandet i förlängning skedde också. Men det var ändå så att vi har någonting som jag tror ändå kanske kan trumfa detta. Därför att förra veckan i vår kärleksbombningspåse så drog vi en lapp på vilken det stod tidernas halvtimme för Finland. Och vi tittade på varandra och kände att vad handlar det här om då?
Jag hade en aning, men var inte helt säker. Ni var ju totala frågetecken.
Totala frågetecken. Mm. Men till vår stora glädje så lät Tommy berätta för oss att den som har koll på det här, det är Kai Kunnas. Låt oss kontakta honom, för han har upplevt den här halvtimmen. Så nu är det dags att få höra Kai Kunnas i Sporthuset berätta om tidernas halvtimme för Finland. Varsågod.
Då går vi tillbaka i tiden så långt att jag är 9 år gammal. Jag satt med näsan i rutan hemma. Vi hade fått färg-tv så det var ganska fint. Året var 1972. Och det som då hände kommer ju knappast någonsin att hända igen vad Finland beträffar. För inom, ja det var till och med mindre än den här halvtimmen som ni talar om, så vinner Finland 2 friidrottsguld vid OS i München. De olympiska spelen i München. 2 friidrottsguld dessutom på löpdistanser. Det vill säga Lasse Wirén vinner 5000 meter och var det nu exakt då 26 minuter senare eller något sånt så vinner Pekka Vasala 1500 metern.
Och nu kommer det stora spurtduellen på rakan här. Och nu ska Vasala komma om han ska komma. Och då går han ut lite utanför Keino och så kommer han. Och så kommer han och passerar Keino och går upp förbi Kipchoge Keino. Pekka Vasala kommer i mål och tar Finlands andra guld inom en halvtimme. Fantastisk löpning av Pekka Vasala. Suveränt i mål. Där! Och i triumf igen. Igen triumf. Pekka Vasala, guldmedaljör på 1500 meter i München. Strax efter det Lasse Wirén har vunnit guld på 5000 meter. Tiden är 3.36,32. Otroligt att kunna ha sån kontroll på Kipchoge Keino som drog i med en lång spurt. Som har varit den verkligt farliga löparen i den här tävlingen.
Jag minns att jag som 9-åring hade den där känslan att Finland vinner allt, hela tiden. Det är ingen skillnad vad vi är med i, så vinner vi. Ända tills jag sedan började lära mig att det som aldrig händer är att Finland vinner VM-guld i hockey. Det som aldrig händer är att Finland vinner Eurovision Song Contest. Det som aldrig händer är att Finland går till slutspel i fotboll för herrar. Och det som aldrig händer är att Finland går med i NATO. Nu har vi då 4 VM-guld i hockey. Vi har vunnit Eurovision. Vi har varit i slutspel för herrar i fotboll. Och jag tror väl att tillsammans med Sverige så är vi inom ett halvt år i NATO. Och då ser man att never say never. Men det som jag ändå säger att aldrig mera sker är att vi tar en sån dubbel i ett OS på löpsträckor. Som då, fast det ju sedan hände, det blev en dubbel till i Montreal 1976. Men det var då inte inom 26 minuter.
Nej, och egentligen så pratar vi om en trippel 1972, va? Om vi struntar i det här med en halvtimme. För Lasse Wirén vann ju både 5000 och 10000. Och dessutom då Vasala, som ju en doldis för många svenskar tror jag i dessa dagar i alla fall. Vem var den Pekka Vasala?
Pekka Vasala var alltså den här 1500 meters löparen som egentligen nog lite kom från ingenstans för oss också. Vi hade vissa förhoppningar på Lasse Wirén, men egentligen inga på Pekka Vasala. Och dessutom ska vi komma ihåg att egentligen hände någonting i München som på något sätt ännu mer har präglat oss finländare än den här dubbeln inom 26 minuter. Och det var ju alltså det att Lasse Wirén föll. Så att Lasse Wiréns fyra OS-guld på 70-talet med det här fallet i München på 10 000 meter är, tror jag, till och med större än den här gyllene halvtimmen. Fast man pratar mycket om den också, men inte lika mycket som om att falla, vinna, stiga upp och ta hem det.
Och Lasse Wirén håller undan och drar ifrån! Och går ifrån! Lasse Wirén blir triumfator på 10 000 meter i olympiska spelet. Lasse Wirén från Mörkö. Trots fall i mål. Triumfator på 10 000 meter. Tack Lasse, det var underbart. Lasse Wiréns tid 27:38:34. Nytt världsrekord i 10 000 meter med Lasse Wirén på första plats. Full till Finland, förlåt att jag skriker, jag kan ingenting annat göra. Var vänliga och heja med mig nu, för det här var en underbar löpning av Lasse Wirén. Som i ett avgörande skede där borta, just då när man började springa hårt, då föll Lasse Wirén ett tag. Men nu är han där och här kommer folk med Finlands flaggor in på banan. Ingen kan hejda sig nu och Lasse Wirén gör triumfarvet.
Och därför blir det ju som en lite inbyggd kärleksbombning till Lasse Wirén, en person som vi inte har pratat alls mycket om i sporthuset och som alltså är, ja, vad ska man kategorisera honom egentligen i den finska idrottshistorien? Det finns ju Paavo Nurmi också som har ännu fler stora medaljer, men det var ju oerhört länge sedan, det var ju 100 år sedan. Så Lasse Wirén, vad sätter du in honom?
Ja, alltså det är ju klart att friidrott är ju alltså ändå på det sättet en alldeles speciell gren, och jag förstår att kanske någon tar lite illa vid sig också, men det där, men hockey, där har vi ju ändå bara de där 5-6 länderna som liksom sysslar med det. Och på Paavo Nurmis tid, jag menar, okej, då hade vi till exempel inte afrikanerna med. Medan Lasse Wirén spöade till exempel Miruts gifter gång på gång på gång. Den fantastiska Etiopien då. Så att, och det slapp ju Paavo Nurmi. Mm. Också.
Och jag kan tänka mig, Kai, som nioåring med nosen framför tvn, det måste ju ha varit, var det då du kände att jag ska bli sportreferent, jag ska bli kommentator?
Nå, det kan hända, jag kan ju inte riktigt ärligt säga att jag tänkte så då, men däremot 1976, när vi går 4 år framåt i Montreal, och det här är alltså en sann historia. Då refererade jag Lasse Wiréns OS-guld, Pertti Karppinens rodguld, Pertti Ukkolas brottningsguld. För jag vred ner ljudet på tvn och refererade allt själv. Jag hade dessutom av min moster fått en svensk Orrefors keramik glas OS-eld. Och jag tände alltid den när tv-sändningen började, så vred jag ner ljudet och så började jag referera. Och då var jag 13 år och då tänkte jag så här nog att jäkla, nu skulle det vara härligt att någon får vara på ett OS, att någon får referera själv finska framgångar, vilka framgångar som helst. Och jag är ju alltså sifferfreak, så jag har hållit koll på hur mycket jag har varit i etan nu. Kommer det ju minuter till här hela tiden också. Och innan det här sporthuset började så hade jag refererat 7290 timmar och 32 minuter. Och alltså 7290 timmar, det är liksom, det är lite på 300 dygn.
Men Kai, då har du alltså i princip har du sysslat dygnet runt, om man säger så, då i ett års tid. Du närmar dig det i alla fall i ett års tid. Du är ett par månader ifrån av att kommentera. Hur, alltså jag menar det här Lasse Wirén-kommenteringen som du fick från 1976 och övriga insatser som du pratar om här.
Kan vi få det bandet eller?
Ja, nej men alltså kan du gradera in det mot allt du har upplevt, allt du har varit på plats och gjort i profession? För det var ju ändå vid sidan om och liksom känna sig för lite grann.
För det första kan jag säga att jag hade ingen lyssnare då, förutom vår hund. Jag hade en doberman. Och dobermannen bodde i samma rum som det där tvn var. Dobermannen hette Hacke. Och den var jäkligt irriterad på mig för att jag refererade. För det var ju i Montreal, så det var nattid. Och den skulle sova. Och med jämna mellanrum så gick den och ställde sig rakt framför TV. Och då chansade jag bort den och fortsatte referera. Så att jag hade ingen lyssnare, en arg doberman som ville att jag slutar. Och kanske mina föräldrar sovande som lite tänkte att vad månne det blir av den här. Men vår doberman såg alltså otroligt skitit på mig varje natt när jag tände mosters Orrefors OS-eld och började referera.
Vi måste börja räkna på våra timmar, Lasse, men 7290, det passar ju i alla fall i det sporthusutavsnittet när vi väl är framme där.
Ja, fast det kommer ju vara mera då, vi får ju lägga till.
Ja, alltså jag har koll nu också på det här, nu har vi redan kört i 24 minuter.
Det är bara uppdatera.
Så just nu är det 7290 timmar och 56 minuter, så snart är vi upp i 7291 timmar. Nej, men, och det är därför jag älskar sporthuset, för ni har alltid en siffra där.
Mm, stämmer bra. Och i det här fallet är det 352.
Mm.
Ja, det är briljant, Kai. Det är en strålande historia från 1972 med den klassiska halvtimmen som vi har talat om, som får växa in i 1976 och som dessutom har fått bjuda på, vad var det, 7291 timmar snart utav Kai Kunnas i eten. Jag tycker att det är briljant.
Och hur är det med ditt kommenterande nu? Vi känner det, jag och Lasse, när vi kamperade ihop, kan man väl nästan säga, tillsammans med dig då. Då var det ju i svensktalande ylle. Vad gör du dessa dagar?
Numera är jag så att säga en free agent, så att ibland jobbar jag för YLE, ibland för Eurosport, Discovery, ibland för helt privata aktörer. Mitt senaste referat blev faktiskt, det sändes igår, och då gjorde jag mitt första referat i danssport. Jag refererade för YLE finska, de finländska mästerskapen i latinamerikanska danser. Grejen är alltså den att jag blev dansbiten 2014 när jag var med i Let's Dance här i Finland. Mm. Och det där, efter det så har danssport varit mig nära hjärtat. Men det ska sägas att där är man ju rätt så tyst faktiskt. Det är nog väldigt en annorlunda Kai Kunnas än på hockeymatchen.
Men hur gick det för dig i Let's Dance?
Jag blev femma.
Strålande.
Tröleta Kai och Susa. Nå jo, men som sagt, 1972, undertecknad 9 år. Ögonen glänste 13 år och mera ögonglans. Och nu har man då fått vara med om 15 OS och 24 hockey-VM och sånt här. Så att, tack Lasse Wirén.
Ja, verkligen. Ja.
Men du, en sista lyssnarpassning också. Det passar perfekt till dig. Vi fick nämligen under ishockey-VM här ifrån Mats Storgård. Han skriver det: ni som brinner för barn- och ungdomsidrott, jag vill uppmärksamma Svensk-Finlands största årliga idrottshändelse för barn och ungdomar på Olympiastadion i Helsingfors. Det pågick nu alltså under ishockey-VM, stafettkarnevalen. Barn från alla svenskspråkiga skolor i hela landet för att springa, ha roligt och umgås. Och han skriver det, Mats, att jag minns själv från min skoltid spänningen, glädjen att åka på karnevalen, och jag kunde se detsamma nu hos mina barn när det var deras tur att åka. Och vad jag förstår det på det han skriver här, så är det enormt stort det här, och att det också var 60-årsjubileum i år. Berätta.
Han har så rätt, Mats. Jag har också deltagit i stafettkarnevalen i Finland, och det fina, det finns åtminstone två saker som är otroligt fint där. Det sker alltså på Olympiastadion. Mm. På den Olympiastadion där Paavo Nurmi tände OSL 1952. Det är inte bara löptävlingar utan det är hejarklackstävlingar varje gång. Så att jag vågar nästan påstå att 90% av våra skolbarn har antingen löpt eller varit med i en hejarklackstävling på stafettkarnevalen. Jag har själv deltagit i gatustafett, grästafett, 4x100. Min fru har blivit tvåa på 3x600. Vi har varit med i hejaklackstävlingarna båda två, där är stora artister. Men det väldigt speciella är alltså att det är så att säga, det är finlandssvenskarnas grej. De finskspråkiga skolorna har inte något motsvarande. Att jag tror att skulle Lasse och Tommy ni komma dit och referera tillsammans med mig något år stafettkarnevalen, så skulle de nog också bli tagna på säng att va? Kan det finnas så här mycket svensktalande barn och ungdom i Finland? Är det möjligt?
Och också gå in på en sån klassisk nordisk idrottsmark som Olympiastadion i Helsingfors för alltid kommer att vara.
Vi avslutar sporthuset och jag tänkte att du Kai skulle få sista ordet.
Okej.
Vad är vi uppe i nu? 7291 timmar.
Ja, det är det.
Ja.
Det börjar närma sig.
Och räknandes fortfarande uppåt. Ja.
Vi har ju varje vecka supportersånger, och det är ju så att ni skickar in till oss sporthusetpodcast.se, vår hemsida till exempel. Men ska vi skicka väl Kai får vi önska, eller?
Ja, visst. Det vill vi ju höra vad du har för känsla för avslutningstonerna i sporthuset avsnitt 352.
Nå, det här var nog... Väntas nu, det här är ju ett självklart val, för att när vi då hade den här kvällen med Kurt Lindström inför Finland-Sverige, så fanns där också en annan, fanns på plats, Nick Borgen.
Den glider in.
Och Nick Borgen, han körde den glider in live, och vet ni, alla de där, vad det nu var, 400 supportrar på plats i restaurangen, ställde sig upp och sjöng. Oavsett om de var finländare eller svenskar. För det enskilt största som någonsin har hänt, den enskilt största språkliga bryggan som någonsin har hänt mellan Finland och Sverige, det var Nick Borgens Den glider in. Plötsligt kunde alla finländare sjunga.
Ja. På svenska.
Och pilarna går gärna tillbaka till Lennart Hyland 1962 i Colorado Springs, för det var ju där Den glider in formuleringen kom.
Sverige arrangerade ishockey-VM 1995, och den svenska kamplåten, om man så säger, var ju Den glider in, som gjordes för Sverige. Och Finland vann finalen över Sverige, och den här låten togs över av Finland. Och, det ska kommas ihåg, i Stockholm hade ju på något sätt Stockholms stad och samarbete med Tjofadrittan och hit och dit hade förberett för svenskt guldfirande i Kungsträdgården och Sergels torg. Men det blev istället mängder med finska hockeysupportrar som hela tiden sjöng just den här låten.
Ja.
Från början är det ju ändå en svensk låt med svensk text, så jag tycker inte det är fel att vi sjunger med.
Ja, och dessutom 60-årsjubileum sen Sverige vann där i Colorado Springs.
Ja, bara
med Nisse Nilssons puck som gled in i mål.
Jajamän. Den kan glida in i mål, och det gör den! Den glider in i mål!
Den glider in i mål igen!
Tack Kai Kunnas, och vi hörs igen alla sporthuset-lyssnare nästa vecka.
Hej då! We'll be right back.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.